Hej och välkomna kära lyssnare till Eldebrink raka punkar. Jag heter Anton Bjurvald och jag har med mig Björn Lager.
Jajamän.
Och drumroll, Henrik Kaveri.
Hej.
Han är tillbaks. Han är, har varit på andra ställen och nu är han här och redo att rocka och rulla.
Får jag inleda med någonting som inte har, jag ska inte säga att det inte har med hockey att göra, men en så kallad kurvboll.
Du får göra vad fan du vill.
Fan vad skönt. Jag ska vara borta oftare från den här podden. Glädjen över att Letterkenny finns på Netflix.
Ja. Jag sett
vi måste prata om den.
Jag har sett första 15 minuterna av första avsnittet och jag är redan så här, det här ska jag titta på. Och bara en sån sak som, jag såg bara 12 säsonger. Men så här, aha, det är 6 halvtimmes avsnitt.
Yes.
Så att det är som en vanlig amerikansk
yes.
TV-serie.
Och jag tror att jag är 9 eller 10 avsnitt in.
Och
det är väldigt lite hockey. Tyvärr. Men ändå så är det så här, det går inte att sluta titta.
Nej.
Björn, du inledde ju med att se Chorsey, som är spin-offen.
Ja.
Kan ju inte se den innan originalet. Mm. Eller kan och kan. Men det kunde du.
Uppenbarligen. Ja. Så att, ja. Men jag får väl plöja igenom Letterkenny också.
Ja.
Det är fantastiskt. Det är som en det är som Gilmore Girls för män.
Ja. Med och då vill jag bara säga med brassklappen att Gilmore Girls är för män. Också.
Var det därför Sebastian Bachman var med i Gilmore Girls? Varför vet jag det här? Jo, för att jag var tillsammans med en tjej som såg varje avsnitt av Gilmore Girls. Och jag satt med, jag berättar för mycket. Och jag satt med henne och såg varje avsnitt av Gilmore Girls för att hon sa: "Men om jag masserar dig." Jag bara, det här kan jag inte förlora på. Nej. Och ändå kändes det som att de två tog ut varandra.
Ja. Jag var ihop med en tjej som var ihop med en kille som såg alla avsnitt med Gilmore Girls.
Wait, what?
Det vill säga, jag har sett alla avsnitt med Gilmore Girls.
Exakt.
Men Letterkenny,
jag tror det var tillsammans med Frida.
Jag också skulle jag kunna ha varit i en alternativ verklighet. Tycker det är roligt. Det är roligt att det dök upp på Netflix i alla fall. För er som har Netflix där hemma. Se Letterkenny och jag antar Chorsey. Vad tyckte Björn om Chorsey? Värt att se.
Helt okej.
Vad har den här podden blivit? En jävla
gamla män som
recenserar tv-serier.
Det är sånt vi håller på med här.
That's how we do it.
När man inte kan tillägga om hockey, då får man prata om andra saker.
Ja.
Och
pass the puck.
Då var vi klara.
Tack för att ni lyssnar.
Jag tänkte börja sjunga på This is how we do it. Men så kom jag inte på vad han heter som sjunger den. Och då är det inte lika roligt så att...
Nej, du tänker på Californication.
Va?
Nej. Okay, nu tycker jag vi pratar lite hockey,
pratar vi hockey.
Vi måste
prata om en av. Och nu sticker jag ut tungan här. Så får vi se om ni hugger den. En av topp 10 bästa målvakter i NHLs historia. Nej.
Som har fostrats i AIK.
Ja, men det
okej, jag tar tillbaka. Topp 10 bästa målvakter som aldrig har vunnit någonting i NHL.
Absolut.
Alltså i form av Stanley Cups.
Absolut.
Mika Kiprusoff fick sin tröja pensionerad i Calgary. Och eftersom att jag såg hela Chelios-ceremonin förra veckan så var jag tvungen att se hela Kiprusoff-ceremonin denna vecka. Och den stora skillnaden var att Kiprusoff hade kanske inte riktigt lika stor stjärnglans på sina vänner. så. Än vad Chelios hade. Men Jamie McLennan pratade 100 år och varannan mening var att han var så jävla dålig målvakt. Och det var ju för att han satt på bänken när Kiprusoff stod. Och Kiprusoff har alltså 7 raka 70 eller fler matcher säsonger i Calgary. Och det hände ju inte idag. Och det var någon, han sa det med McLennan. Anledningen till att han stod så mycket, det var för att coach då, som var den sura satterbrorsan. Som sa att vi kan inte sätta in Jimmy McLennan så du får stå. Typ. Tyckte jag var roligt.
Självinsikt.
Ja, men det var en fin ceremoni. Han var kanske lite mindre vältalig, men ändå skönt tycker jag. Jag tycker det, för han är ju verkligen en, till skillnad, eller inte till skillnad från Chris Chelios, men Kiprusoff är ju verkligen en legend i Calgary. Med liksom...
Ja, det är inte Chelios.
Ja, men alltså, Calgary, nej. Nej, men alltså, Chicago har ju väldigt många, liksom så. Det händer någonting. Skål. I vår studio. radioteatern ger. Nej, men jag skulle säga att Kiprasov, att han kom in till Calgary, skapade jättemycket typ ungar som ville bli målvakter. Och jag tror att han hade liksom en...
Inte minst i Finland. Alltså jag förstår att du menar Calgary, ja. Men vi kan ju dra det till Finland också.
Ja, absolut, absolut. Men Chelios, jag tror inte att det var så många som blev backar i Chicago enbart på grund av Chelios. Men jag tror att Kiprasov hade en helt annan... Ja, och som han var där så länge och verkligen lyfte det laget liksom. Så att, och
men till en final, utan att vinna.
Ja, en final som de tyvärr förlorade. Mm. Skulle jag vilja påstå, om jag får vara sån. Ja.
Ja, det är sant, så det är rimligt att vara sån. Mm.
Vad säger du, Björn?
Ja, ni fostrade AIK som sagt.
Ja.
Ja. Nej, men Micke var ju en jättebra målvakt. Alltså, han är ju Finlands svar på Henrik Lundqvist, skulle man kunna säga.
Ja, yes.
Även om han inte har riktigt lika digert troféskåp, så har han ju ändå varit, han var ju topp 5 under en flera år i NHL. Mm. Målvakt.
Ja,
absolut.
Men han var ju också, han slutade ju i Calgary. Han spelade 3 år i San Jose och sen 9 år i Calgary. Så han hade ju inte superlång karriär för att vara en målvakt egentligen.
Nej.
Och sen åkte väl hem till Finland och spelade klart.
Men han kom ju över ganska sent också. Han spelade i AIK när han var 24.
Ja, men
det här är oklart. Men han var liksom inte 19.
Nej.
Och sen drog över när han var 20 på något sätt. Så att han startade ju karriär lite senare också.
Ja.
Och Lunkan är ju också, om man ska jämföra, den stora skillnaden är att Lunkan gick ju rakt in och tog första spaden i Rangers och flyttade ju inte på sig. Liksom. Mm. Kiprasov kom ju till Calgary för att det fanns andra målvakter framför honom i San Jose då han var där. Mm. Så att,
ja.
Men han är i alla fall väldigt omtyckt i Calgary, det är lite kul. Kom in till Dohast, tyckte jag var härligt.
Mm.
Rammstein, undrar om han hade fått välja det själv eller om det var någon så här koppling till honom. Så. Men ja. Vi kan gå vidare. Jag tycker bara kan man bara nämna att Pasternak gjorde sin 700:e poäng. Mm. Vi brukar inte prata milstolpar, liksom bara så här jämna hundralappar. Men jag är så förtjust i David Pasternak som spelare, så jag bara känner att jag tycker att han ska lyftas fram.
Mm.
Och på tal om att vi börjar bli gamla, att han har gjort 700 poäng och det känns fortfarande som att han nästan är en rookie. Och så kollar man på, nej just det, han är ju lite äldre.
Just det, han driver hela Boston själv.
Ja.
Just det, så är det.
Precis. Och sen kan vi nämna Lucas Raymond.
Ja, vi, som Björn sa, vi trycker in så mycket fakta vi kan om våra tre egna lag.
Mm.
Men faktum är att han är fjärde snabbast i Detroits historia i antal mål gjorda innan sin 22:a födelsedag.
Mm.
Och det som är roligt att se med det, det är 57 mål, så det liksom handlar inte om några jättesummor liksom, så. Men det roliga är att se de som är framför på listan med liksom Steve Eisman, Gordie Howe, den typen av liksom kvalitet.
Mm.
Och så har man Lucas Raymond där som i mina ögon har varit så här, han har varit bra. Den här säsongen har ju varit hans bästa och han ligger ju på liksom ett betydligt högre poängsnitt än framförallt förra säsongen. Men som han har utvecklats. Men han var nog ingen som någon såg som att han skulle vara en sniper eller att han på något sätt skulle ösa in mål. Men han har gjort sin beskärda del. Verkligen.
Dion är det ju som ligger för honom också.
Såklart.
Och det är roligt för jag tänker inte på honom som Detroit. Och det var han ju definitivt.
Det var.
Det är intressant med...
Dion Warwick tänker du på.
Precis. Mm. Marcellus Wallace Dion.
Mm.
Jag såg faktiskt Detroit, Florida nu i fredags.
Mm. Nej. En så kallad schooling.
Lördags.
Var det.
Ja. Och slogs av två saker. Detroit har inget riktigt försvar.
Det är korrekt.
Och Florida består till 90% av folk som man bara vill slå i ansiktet. Vilket man då inte ska göra såklart, för det är inte så civiliserade människor löser konflikter. Men det är känslan man får i alla fall.
Ja.
Ja. Och 90% också folk som kan vara ganska sköna när de inte är på isen.
Mm.
Det är en skön kombo. Det är liksom...
Apropå slå i ansiktet, jag läste någon sorts undersökning någonstans i någon sorts amerikansk publikation där de hade just frågat x antal NHL-spelare lite olika saker. Och en av dem var, vem vill du helst slå i ansiktet?
Mm.
Och Nick Cousins var... Det var en jordskredseger. Mm. Det var liksom inte två röster mer än Brad Marchand eller något, utan hela NHL förutom Florida liksom hatar Nick Cousins. Ja.
Och de ville slå Marchand i huvudet.
Ja, exakt.
Men han låg ju ner och fejkade skada för någon match i veckan. Och sen så fort jag upptäckte att det blev ruckus och han inte skulle få någonting så hoppade han upp och skulle slåss.
Ja.
Och det är ju ett sånt beteende som man ser i, tyvärr, i marginalsporten fotboll väldigt mycket. Men det är inte riktigt lika vanligt i hockey.
Nej, inte
än.
Alls. Inte alls.
Och det är, tack och lov. Jag tycker det är ganska skönt att det är så tydligt. Det finns ett sånt tydligt avståndstagande till sånt beteende inom hockeykulturen. Jag håller inte riktigt med om det här att lösningen är att man slår honom i ansiktet. Liksom så. Jag tycker inte heller om att när Connor Bedard får handleden tydligt slagen av Josh Manson helt bara för att skada. Liksom. Mm. Att reaktionen för väldigt många spelare, till och med i Chicago, är så här, ja, han måste ju tough it out. Liksom. Det är så, tyvärr så. Och jag säger, fast det är 0% ett hockeyplay. Mm. Så vad man borde göra, det är ju att liksom straffa efterhand. Ja. Det kanske inte är avstängningar, det kanske är böter, men markera från NHL att den där typen av slashing såg vi i efterhand, så den åker du på.
Ja.
Typ.
Ja, men det är ju bara att etablera så här. Ja, men de får ju 5000 oavsett om de mördar någon, om man spelar i rätt lag, eller om man slashar någon. Alltså då är det bara att säga det. Om det är 5000 i böter om du slashar någon sådär. Ja. Och skulle han slagit av handleden på honom, då hade han ju fått en längre avstängning. Ja. Det är ju det som kan hända liksom.
Ja. Nej, men då just det här att Bedard inte ens har pucken. Nej. För att om någon hugger efter en, alltså det är ju fult oavsett.
Ja.
Men om man har pucken så kan man ju säga, men jag slog efter klubban liksom, eller försökte lyfta klubban, eller man kan ha någon sorts. Men det här är så här, vad gör du?
Jo, men och, det är inte
och varför?
Ens, och det är inte ens så att det är Bedard som senast har haft pucken.
Nej, inte,
det,
han inte i närheten.
Ska snärta liksom.
Ja, ja.
Helt. Och nu är jag ju förstås otroligt partisk i den här frågan, men de möter ju, Chicago möter ju Colorado nu.
Ja.
Och Chicago går inte till slutspel, så är det ju. Mm. Så att min känsla nu, som jag absolut inte hoppas händer objektivt, men subjektivt, så hoppas jag ju på att, ja men säg, Colin Blackwell kanske går in och trampar lite på Josh Manson så att han, eller så han inte får spela slutspel liksom. Ja. Det vill jag ju självklart inte ska hända, men jag undrar vad som kommer hända. Om det är så att det är någon som kommer trycka till han lite extra hårt när han har pucken eller sådär.
Men jag håller med dig om att det är konstigt att Nick Foligno av alla...
Han hade liksom inte sett det. Han hörde det efteråt. Han fick reda på efteråt att det hade hänt. Han såg det inte på isen.
Nej, men hans kommentar att så här, det här får egentligen bara mer uppmärksamhet för att det är Bedard.
Ja. Mm.
Det här händer hela tiden och man får bara leva med det för det är så här det är.
Mm.
Men det, jag tycker fortfarande att det är så här, fast... Det borde inte vara att någonting man borde leva med.
Liksom. Nej. Och hans kommentarer, så alla de stora har fått utstå det här. McKinnons, Crosney,
McDavid. Stopp för det då.
Ja, men precis. Varför då? Ja.
Nej, men, alltså, de har ju kameror i hela rinken.
Ja.
Och då är det bara, gör man såna här saker, då ska det finnas standardböter som man ska få. Och då kommer folk sluta med det.
Exakt.
Och sen om man går tillbaka som Nikasin, om han filmar och man ser att det är filmning, då ska han också ha en standardböter.
Yep.
Alltså det är så det ska fungera. För då betyder det att... Ja, och sen så får man hamna på den här skamlistan som är på NHL. Alltså att man har blivit.
Definitivt.
Och då kommer folk förhoppningsvis inte göra det. Jag tror att det är lösningen.
För det som händer nu är ju att spelare kommer undan med grejer. Och sen så blir det istället driv. Och drev, höll jag på att säga, efter dem. Mot sådana fans. Jag har ingen aning. Jag har 0% koll på om det här har hänt. Men jag skulle inte bli förvånad om Colorado-spelaren har fått liksom rätt jobbiga hot liksom från Chicago-fans.
Ja, men det är så det fungerar i dagens...
Och det är tyvärr så. Men jag tror att den typen av tendens skulle... kanske blir lindrad av att NHL faktiskt sa till att, nej men hörni, vi håller inte på så här längre.
Mm.
Förr i tiden hade vi inte kameror överallt, så då kunde man inte se sånt här annat när man var på arenan, men nu kan man det.
Mm.
Så att fatta att ni kan inte hålla på så här liksom.
Nej, nej men framförallt, de var nästan var liksom den första meningen vi sa när vi började prata om det här, att egentligen så har det ju funnits så otroligt länge en oskriven regel om att man håller inte på.
Nej.
Med sånt där.
Nej.
Ja, men
för jag menar att slasha någon på liksom, vad heter det, sins, alltså på smalbenen eller något sånt, men där har man skydd och det är lite så här, man jävlas med någon, man håller på, eller crosschecka någon i ryggen som är Holmström och sådana saker. Det är ändå någonstans ett hockeyplay liksom. Står man framför mål i powerplay så försöker backarna flytta på en och det brukar ske på ett ganska elakt sätt.
Ja.
Men liksom så här, återigen, här grejer som inte är i närheten av spelet. Liksom. Why?
Vi är ju lite emot de här fighting i hockeyn. Men jag tror ju att hade det varit, 80-90-talet, då hade ju hade Ryan Reeves spelat i Chicago, då hade han ju åkt in och bara börjat proppa honom istället. Mm. Och det gör man ju inte nu, så då kan man, då kommer man undan med tjuvnypen på ett annat sätt.
Ja. Och, och jag vill ju inte ha tillbaks fightandet, så därför säger jag att NHL måste fatta att det är så det är liksom.
Ja.
Men samtidigt så består NHL till väldigt stor del, alltså de som inte spelar, består av gamla spelare som har genomlevt det där och som tycker att så har det varit för mig, varför ska det bli annorlunda nu? Och det är den oförmågan att anpassa sig efter liksom...
Ja. Fast NHL har ju inte en oförmåga att anpassa till regler. Det är bara att kolla, vad hände 2005-2006 när de ändrade, okej, nu får man inte hålla på och interferera lika mycket. Nej. De började göra massa mål och sen så tajtar de till försvaret. Alltså, kommer man ut och säger, filmar du så får du böter. Mm. Slashar du så får du böter. Då kommer folk sluta göra det. Så kommer de hitta på något annat som är utanför reglerna som är fortfarande kan reta stjärnorna. Men då kanske man gör någonting som inte liksom riskerar att slå av en handled eller filma som gör att man blir galen på dem. Liksom.
Ja.
Så att, det är bara klappa igenom det i regelboken. Ja. Och NHLPA kan ju inte vara sura. Visst, de kanske är sura på att ja, de får inte filma, men de vill ju inte att de ska filma.
Nej.
Och de vill ju skydda alla de andra spelarna. Liksom. Så att, jag tror det borde inte vara något problem att få igenom det.
Nej.
Jag tror alla skulle vara glada.
Ja, håller med.
Vi släpper det.
Ja,
konstigt nog så pratade vi om helt plötsligt om Bedard mitt i alltihopa.
Återigen.
Men vi kan
våra
faktiskt
egna lag.
Prata om en annan rookie. Yes. Logan Stankoven som gjorde sitt första mål på sin 21-årsdag. Det var ju lite fint. Ganska snyggt mål dessutom. Wyatt Johnson rädade på och Stankoven drog in en retur tror jag. Jag tycker att det är jätteroligt att Logan Stankoven och Wyatt Johnson som är unga hetas lirare i Dallas har nu bor tillsammans med Joe Pavelski. Mm. Som jag fortfarande i min korkade hjärna tänker det lite ny i NHL. För att han var det när vi började podda typ. Men jag gillar det. Jag är väldigt förtjust i den där konstellationen av de här snubbarna klarar sig inte själva, så det är nog bra om vi låter en av våra kaptener, de får bo hos honom. Han har barn som är ungefär i deras ålder, så det är lika bra att de...
12.
Ja. Så att, jag gillar det.
Patrick Marleau gjorde väl något liknande också där med Matthews, va?
Ja, för mig det. Ja.
Nej, Marner var det.
Ja.
Miss Marner.
Ja, men det klassiska är ju att Crosby bodde med Lemieux när han kom in. Och, jag tror att det var någon Chicago...
Han stod väl i kontraktet till och med. Han stod i kontrakt.
Typ. Men det var någon Chicago-spelare som när om jag tror om det var Kane eller Taves som kom in som också så här, i början liksom så här, för de var så pass unga när de väl började liksom så här. Det är ju oftast de här lirarna som kommer in och är tonåringar som får någon att bo med liksom så här. Om man inte flyttar med hela familjen som en del gör.
Det var väl Dalin, han där och Zach Benson som flyttade in för att han hade köpt så stort hus, han visste vad han skulle göra med det, så då fick han utnyttja några av rummet.
Och
han är inte så gammal ändå, Dalin.
Nej. Men Zach Benson ser ut som han är 12.
Ja.
Det är väldigt roligt.
Ja. Och det passar ju bra eftersom Rasmus Dahlin ser ut som han är 15.
Ja, absolut. Vi kan nämna att McDavid blir... har gjort 90 plus poäng. Han har inte gjort 100 än som vissa andra har gjort. Mm. Vi ska prata mer om dem sen. Eller en av dem sen. Men att...
Bust.
Ja. McDavid är alltså en av 6 spelare som har gjort 90 plus poäng i minst 8 säsonger i rad. Och det är alltid så här, och man kan hitta statistik i allting, men när man kollar vilka de andra är så är det så här, det är Gretzky och Bossy som har lika många eller fler. Och sen så är det och sen så är det Jari Kurri, Dale Havrichuk och Marcel Dion som har lika många. Då vet man ju vad man har liksom. Det är häftigt. Häftigt. Jag tror att han kommer garanterat komma över 100 poäng också den här säsongen.
Absolut.
Även om jag inte tror att han kommer i kapp varken Kucherov eller McKinnon, som är den andra som vi ska prata om. För han nådde ju 100 poäng för andra säsongen. Och jag kollade på det. Han kommer slå Joe Sakic rekord för poäng under en säsong i en Colorado-tröja. Och om han ökar bara lite grann så faktiskt, kan han faktiskt knäcka Statsnys gamla Quebec-rekord.
Oj!
136 poäng tror jag han har. Eller 37 eller något sånt där. Men håller han bara takten. Han ska göra 6 plus 6 de sista 21 matcherna för att... eller 20 matcher tror jag han har nu.
Ja, det lär han mig fixa.
För att liksom slå båda sina egna rekord. Alltså så att han slår sig själv.
Ja.
Och sen är det 10 poäng till tror jag det är, för att knäcka Joe Sakic. Och det är ju imponerande. Även om jag säkert gjorde majoriteten av alla sina poäng under med ryggsäck från New Jersey. Ja.
Och så, alla andra lag.
Ja, alla andra lag också.
New Jersey mötte de väl bara i finalen?
Jo, sant. Men du,
någon gång per sedan.
Ni får symbolisera.
Vi får symbolisera ryggsäckshockeyn. Ja, det är bra.
Vem var det som, nu är det popquiz, vem var det som fick höra orden "You don't get to talk to Mr. Sakic"?
Oj.
Det är han som rookie satt på bänken och skulle köpa Joe Sakic.
Jaha, oj.
Och fick höra, och någon satte honom ner och bara "You don't get to talk to Mr. Sakic".
Nej, jag vet inte.
Barnaby kanske?
Jag hoppades att ni skulle kunna. Uh-huh. För att jag kommer inte riktigt ihåg. Jag vill säga Sean Avery.
Det låter ju rimligt.
Vi gör som vi aldrig gör annars. Vi kollar på interwebs.
Det är bara att du kollar som jag tuggar. Björn, keep the show going.
Jag tänkte prata ryssar. Och Kuznetsov. Som har... Ja, du får inte prata för du har en giffel i munnen eller vad det nu är. Så att han har ju clearat waivers nu. Har en säsong kvar på kontraktet.
Och 8 miljoner och sånt där,
ja,
tror jag.
Typ 7,8 miljoner.
Mycket bonus som ska betalas tydligen. Så att det är lite sådär. Ja,
ja, men...
Förlåt, vad glad jag blir. Det är Sean Avery.
Ja, vad bra.
Och jag är ännu gladare för det var Brett Hull som satte honom ner och bara... Åh, käften. Ja, fortsätt. Nej. Carry on.
Nej, men att han har fallit så mycket för han... Han var ju en toppspelare i ligan för 5 säsonger sedan kanske. Ja. Och nu är han ju liksom helt borta. Han var med i Player Assistance Program.
Yes.
Och nu ska han ju spela AOL för att få tillbaka självförtroendet eller någonting. Liksom. Ja.
Men det var väl så att det var Nichushkin som var...
Nu pratar
vi Nichushkin pratar om.
Nej, för jag kan inte uttala hans namn, så jag tog Kuznetsov.
Yes.
Well done.
Kuznetsov. Nej, men jag skulle säga, för Nichushkin är tillbaka nu efter att ha gått igenom Player Assistance Program.
Jag har sagt hans namn 3 gånger.
Yes. Och sagt fel sekunder. Alla gånger. Men han var ju, där var det ju alkohol, det var ju någon incident i slutspelet förra.
Ja, med en väldigt, väldigt förfriskad kvinna.
Yes, ja. Som de var tvungna att typ släpa ur hans...
Vi vet ju dock inte, ska vi säga, så att det inte blir några dumheter eftersom vi måste följa alla tänkbara lagar och regler för hur man spelar in saker och vad man säger. Men om det är så att han faktiskt var inskriven för någon form av eget alkoholmissbruk eller så.
Nej.
Inte alls.
Nej,
och han hade gjort ett eget uttalande i form av att liksom, jag vill ta tag i mina problem innan de blir större och drabbar fler.
Ja.
Det kan ju betyda vad som helst.
Precis, men det var väl vad jag skulle komma till. Det var
han sparkade hundvalpar.
Det var väl i samband med den här händelserna som Colorado var lite så här, hörru, nu får du ta... Shit. Kanske kolla upp vad som händer här.
Men sen gick det en sommar och sen så snittade han 1 poäng per match i liksom under hösten fram till dess att han skrev in sig.
Ja.
Så att uppenbarligen så var ju inte sommaren någonting som hjälpte.
Nej, eller så hjälpte den, men sen när han kom tillbaka i vardagslunket som är NHL-säsongen så kanske han föll tillbaka.
Ja.
Det är ju också en superklassisk... falla tillbaka grej, att man tänker att ja, nu har vi löst det, nu behöver jag inte oroa mig för det längre.
Nej.
Om det nu är alkohol som är problemet eller en beroende personlighet eller något sånt, så är ju det något man lever med hela livet. Det är ju en sjukdom man måste hantera jämt. Liksom.
Dagligen, livslång
precis.
Bearbetning. Så att, och kamp.
Om det nu är det. Det kan ju också bara vara, fuck, jag håller på att kasta bort en ganska lovande NHL-karriär här, det är dags att shape up och komma tillbaka. Liksom, så.
Ja.
Men han skulle inte varit den första som... Nej, så att, men Kuznetsov i alla fall, vi bara lägga till. Ja. I ganska, tycker jag, talande att Washington nu har... Det, vad är det? Tredje stora stjärnan? Ovechkin har ju lyckats, men... För det är ganska många... Eller så... Det, Samsonov funkade ju inte heller där. Mm. Och gick vidare till en annan klubb och liksom... Ja. De har inte lyckats riktigt med ryssarna efter Ovechkin. Det har liksom varit ganska så här, men han gick bra, nu ska vi plocka in lite folk. Och det har varit ganska många som har gått igenom där som varit så här, det blev ingenting av den här snubben heller. Liksom.
Vem var det mer? Det var en till rysk forward. Nu är vi där igen med hur lite vi kan i den här podden.
Du tycker Alexander Sjomin.
Just det. Sjomin var ju där ett tag.
Så är det, just det. Ja, fy fan. Där har vi ju liksom uttypen för en italiensk fotbollsspelare som spelar hockey på något sätt.
Ja.
Och är ryss.
Ja, exakt.
Så ingenting.
Följ tankebanan om du kan.
Jag går tillbaka. Ni som har lyssnat på oss länge kommer förstå precis vad jag menar.
Jag länkar tillbaka till Nathan MacKinnon för att jag tyckte att han hade ett ganska fint uttalande just gällande att ta hand om sig själv. Att han berättat att han har använt en sportpsykolog de senaste 8 åren och att hon hjälper honom jättemycket. Och han säger, som är så jävla, jag tycker att han, för mig, pudelns kärna liksom. Han säger, vi lägger så jävla mycket tid och energi på att sköta våra kroppar. Och han sa, jag lägger minst lika mycket energi för att sköta huvudet.
Mm.
Och sen var det lite gulligt att han sa att jag läser böcker. Okej, ribban är inte så hög, men fine. Det är jättebra om det funkar för honom. Jag ska inte vara sån. Jag läser inga böcker, så jag ska absolut inga höga hästar här. Men det som var lite fint och sorgligt samtidigt var att han sa just den här meningen, han säger, när man växer upp som en liten pojke så får man inte någon, man får ingen hjälp med att hantera sina känslor och sina, and I have a lot of feelings, som han sa. Och det är så jävla ledsamt att det faktiskt är så. Även liksom, men så jag tycker det är grymt att han som är, ja men, en av 2 superstjärnor i den här ligan säger att, ja men jag behöver hjälp liksom.
Mm.
Och det hjälper mig jättemycket.
Mm.
Och det är precis samma sätt som att om ungdomarna, alla vill göra, efter Sigras vill alla göra lacrossmål, och efter Bedard vill alla skjuta på hans sätt, och efter McDavid vill alla lära sig hur man åker skridskor så jävla fort och bla 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 liksom. Mm. Att om det också kan vara så att såhär, MacKinnon, ja men fuck, jag behöver också en idrottspsykolog, säger 13-åringen, för det har MacKinnon.
Yeah.
Och han är bäst.
Yeah.
Mm. Och det kanske, då blir, kanske blir en backdoor in till att
exakt.
Fler hoppas fattar det. Att man liksom med att man faktiskt på. Behöver prata med någon kanske.
Ja men hur mycket det hjälper en som, alltså vi har ju pratat om det jättemånga gånger i det här programmet, och Anton, du har ju liksom pratat om vad du, ja men har gått igenom och vad du, vilka du pratar med och hur det har hjälpt dig och jag tänker på hur mycket det finns liksom inte bara i form av potential i att bli en bättre hockeyspelare eller så, men i att faktiskt, ja men, bara så här, ta hand om sig själv och bli en bättre version av sig själv än man var igår, för någonstans så är det ju inte svårare än så. Och man behöver inte ta några jättesprång, utan man, och dessutom mår man själv, shit vad jag rantar nu, men mår man bättre själv så mår ju dessutom folk runt omkring en bättre.
Ja.
Och alla de där, alltså ripple-effekt och grejer liksom.
Yes.
Så att det är ju, alla vinner ju på något sätt på att man tar hand om sig själv.
Ja. Och precis som samma sätt som att man inte dundrar donken varje dag efter hockeyträningen. Så, liksom. Och att man ser till att göra sina squats och vad man nu gör som hockeyspelare.
Ja.
Jag tänker det är bara squats.
Vi har ingen aning.
Stor öv, det är det enda man behöver ha.
Ja. Titta på Jagger.
Ja, precis. Vi kan nämna också att Toronto vann för första gången i Arizona sedan 2002. Det är ganska fascinerande. Alltså, samtidigt, samma dag som Matthew Knies föddes.
Ja. Uttalar sig så?
Nej, men jag uttalar sig så. Nice, utan man kanske. Men det är roligt med K-ljud.
Ja, det är det.
The K is silent.
Ska vi prata trades?
Nej, vi ska prata en gång till gällande Arizona. För jag vill bara nämna att deras, en av deras stora amerikanska fotbollshjältar de senaste åren, J.J. Watt, la upp en film när han åkte skridskor och sköt puckar. Han har ju slutat spela amerikansk fotboll.
Mm.
För han är 35 och då är man för gammal att spela för amerikansk fotboll.
Definitivt.
Men han spelade alltså hockey fram till att han var 13. Och på sen att han var utomlands och spelade turneringar och sådana grejer.
Oj.
Och valde sen amerikansk fotboll för att hockey var för dyrt, helt enkelt. Det var för kostsamt. Så han valde amerikansk fotboll istället. Och det jag såg var att han har ett slagskott, sen hur accurate han är. Han kan åka skridskor. Han är 6'5". Han väger 240 pannor. Sätt in han i Arizona en säsong. Han är 35 bast. Få upp flåset. Jag vill att någon spelare i min livstid ska göra en tumba.
Mm.
Och du vet så här. Du vet, ja, men jag började i en sport och sen gled jag över till den andra. Ja. Liksom så här. Så att, det är inte bara någon som så här, tycker att det är lite kul att han började som hockeyspelare fram till han var 13. Det är ändå ganska länge. Liksom, ja. Så här.
Jaha, grunderna.
Så att, jag tycker det är kul. Jag hoppas att J.J. Watt, jag hoppas ju, eftersom att mitt lag är ett skämt på isen, så att han kommer till Chicago och bara så här, jaha, så att hör du, Manson, du skulle slå Bedard.
Bufflin 2.0.
Precis. Ja, nu ska vi prata trade.
Ja, Devils trade till sig Chris Tanev. Och sen 5 sekunder senare skickar de vidare honom.
Ja. Hade inte ni behövt Chris Tanev?
Jo, men vi behöll bara lite lön och skeppade vidare honom. Tanev gick ju till slut då till Dallas.
Yes.
Och ett Dallas som inte betalade supermycket.
Nej, men då, herregud, vilken backlinje de har nu.
Ja, men och jag undrar vad, hur jag tänker så här i den här traden. Mm. Calgary fick rättigheterna för Artem Grushnikov. Mm. Och så fick de vad, ett tredje val, ett andra val och ett tredje val om Dallas går till Stanley Cup-final.
Ja.
Och sen fick New Jersey
ett fjärde val.
Och en fjärdedel av Tanners lön.
Ja. Och fjärde valet är 2026. Yes. Också.
Det där är inte mycket betalt.
Nej.
Nej. Jag tycker att det var billigt för Dallas.
Mm. Jag menar, så har man Sean Monahan som går för liksom ett första val. Och Chris Tanner som går för ett andra.
Ja.
Och jag fattar inte.
Ja, men jag förstår framförallt inte vad Devils får ut av det här.
De får lön som hamnar på long-term injured reserve. Och samtidigt så sätter de in en reklamgrej på tröjan för att få in pengar till ägaren. Så att, så att fansen får ett fjärde val 2026 mot reklam på tröjan. Det är vad jag säger.
Alla vinner.
Ja. Alla vinner.
Ja. Alla vill, men ingen vill. Ja. Jag tyckte också att det var roligt att Chris Tanev, som har spelat med nummer 8 väldigt länge, nu skulle spela med nummer 3. För att det är som en halv 8. Ja. Alltså, man måste ju älska Chris Tanev.
Ja,
alltså,
på alla tänkbara sätt. Ja.
Jag tror att Devils gjorde det här för att de har ju dragit i Markström till exempel.
Ja, ja,
och då gör de så här, titta, ja, men vi hjälper er med det här. Ja. Så kom ihåg det sen. Och Markström säger bara så här, jag vill inte stå i Devils.
Men det där är ju faktiskt helt logiskt. Ja. Den där logiken kan jag säga, för det är ju mycket sånt där.
Yeah,
men
future du, considerations.
Ja, men I help you, you help me.
Ja, ja, men precis.
Det är den grejen de gör.
Men ska vi prata lite Markström då? Tror han hamnar i Devils eller? Flyttar han från Calgary överhuvudtaget?
Alltså, ska vi riva av de trader som har gjorts först och kontrakt? Ah, för
ja,
sen okay, så ska vi ha en riktig
spekulationsafton. Okej, jag får väl hålla i mig.
Niklas Holmgång.
Vi kan väl nämna att Ilja Lyubushkin är tillbaka i Toronto. Mm. Och det var någon som sa att, att det var tydligen någon spelare i Christian Wall, tror jag, i Toronto som inte har social media. Mm. Så att det var någon som sa så här, han kommer ju komma till träningen och bara, vad fan du varit någonstans? Du vill säga, han har inte fattat att han var bortröjd där först. Det tyckte jag var kul. Men Lyubushkin, halva lönen kvar i Anaheim. Och Carolina tar en fjärdedel av den lönen och får rättigheterna till, nej, nu ska jag säga, det var ett sjätte val av Toronto för att ta en fjärdedel av lönen.
Ja.
Och sen skickas även rättigheterna till Kirill Slepets KHL-spelare till Toronto. Så jag tyckte att det var ganska billigt på något sätt. Toronto torskade tredje val för Lyubushkin, som de inte bryr sig om 2025.
Ja. Men Lyubushkin är ju en ganska dålig back, skulle jag säga. Han är old school. Jag tycker inte att han tillför någonting.
Alltså, han är en klassisk sjätte back. Mm. Det är inte mer än så.
Nej.
Men han är ju precis den typen av back som och med sina Tampa plockar in Zach Bogosian.
Ja.
Alltså här, du ska bara göra en sak. Mm. Du ska se till att inte gå minus i plus minus.
Du ska vara en rundningskon här. När du kommer över blå så står du där och viftar med armarna och når dem inte. Och så gör
nej, men du ska vara veteran. Du ska stå rätt. Du ska göra rätt saker. Annars... Och dessutom har Toronto halva backlinjen som vanligt på injured reserve. Så att de måste göra någonting.
Mm. Ja. Ja, jag tänker att han kan klubben och han kan laget och sådär. Så att det är väl den. Men ja, hur som helst. Vi kan väl också säga att Devils gjorde någon slags 0-0 trade. Skickade rättigheter mot rättigheter.
Minus trade kallar jag där. Ja. De skaffade McDermott.
Yes.
Curtis McDermott.
Ja, de måste ju bli lite tuffare. Så då skaffar de en... slagpåse eller vad ska vi kalla det?
Han är skön.
Men de fick det för ett sjunde val och Barbakov som inte kanske skulle kunna bli en fjärde linjekille med defensivt ansvar. Men det är ändå det känns väldigt underligt.
Alltså, som vi pratade om med Les Lindholm och Sean Monahan redan när, liksom, när traderna började, så är det så här, för de här lagen som uppgraderar, och jag är inte säker på att Curtis McDermott är en uppgradering, men så är det så här, det kostar. Man får betala. Ja. Och i slutändan så är det liksom det antalet Stanley Cup-ringar och Stanley Cup-banners i taket som räknas. Ingenting annat.
Ja. Men det var ju för att Nate Bastian har väl en hjärnskakning efter att han åkte på kroppen av Rempi. Och då behöver de någon som kan stå upp
förlaget.
Ja.
Ja. Och där är det ju det prospektet de har skickat är en 23-årig ryss som inte har spelat så jättebra i KHL heller. Och ett sjunde val som dessutom är Nashvilles sjunde val.
Ja.
Så det var inte mycket de skickade bort egentligen heller.
Men
Nashvilles, vi hade ju aldrig tagit upp den här träningen, vill jag bara säga, om inte ett av lagen hade varit något av våra.
Ja, exakt. Nej. Men det var ju sista traden som Nashvilles GM gjorde, så det där skulle de ju ha tagit en spelare med istället.
Mm.
Han gamla.
Just det, just det.
Ja. Jag har två kontrakt också.
Ja, Jonathan Quick.
Ja, spelar bra i Rangers.
Ja. Utmärkt, alldeles perfekt. Mm. Billigt kontrakt för en bra backup. Mm. Och han visar ju också att han håller när Shesterkin behöver vila. Liksom.
Ja. Precis vad Rangers behöver.
Utmärkt för Rangers i slutspel. Ja. Mm. Att ha det liksom, det är klart, så man inte behöver fundera på det.
Ja.
Och sen så fick Elias Pettersson mycket bra betalt av Vancouver Canucks, men var
men rimligt, alltså,
ja, ja. Skulle säga, han fick han exakt på kronan vad han skulle ha, skulle jag säga.
11,6 i 8 år. Mm. Och det är jättebra för Canucks, säger jag, för de har ju haft lite problem att hålla kvar spelare, och nu har de verkligen sin core liksom upplåst för lång tid, och de vet hur mycket det är. Elias vet att här kommer jag spela och här trivs jag.
Yes.
Så jag tror det kommer jättebra.
Det intressanta är att fram till att han skrev kontraktet så har det ju varit så här, aha, ska Vancouver trade honom? Mm. Är det så att han har tackat nej till kontrakt? Mm. Vad är det som liksom, vad är det som händer?
Mm.
Så började pratas kanske mer, det var mer storm i ett vattenglas säkert än det var en riktig orkan.
Mm.
Men att det ändå var så här, det var inte som i många andra fall att det är så här, nej, vi tar det efter säsongen. Mm. Jag tänker inte ens diskutera det där. Utan att det faktiskt började tjattras liksom, i korridoren.
Men det är väl också för att de skulle kunna få så fruktansvärt betalt, bra betalt för deras Pettersson. Och folk har fortfarande i bakhuvudet att Canucks borde göra en rebuild, även fast de går så bra i år. Jag skulle vilja säga så här, och med det här, den här jinxen nu, så kommer nu Vancouver Canucks vinna Stanley Cup i år.
Mm.
Men jag skulle vilja säga att min feeling för Elias Pettersson är att han är Mats Sundin värdig i väldigt många sätt. Men jag känner också att han är Mats Sundin värdig, att han kommer inte vinna någonting.
Mm.
Jag tycker att Elias Pettersson är fantastisk, men han behöver andra runt omkring sig som lyfter honom. Till skillnad från MacKinnon, McDavid, Crosby, Stills, Nash, Young, så är han inte en spelare som, jag tycker inte att han är en spelare som bara bär hela sitt laget på sina axlar. Jag tycker att han viker undan när och är för streaky.
Agree to disagree.
Absolut, men eftersom att jag säger det här nu så kommer ju Vancouver vinna Stanley Cup. Alla vet ju om att man ska inte lyssna med. Hittills känner jag att han, jag tycker fortfarande att han har den sista lilla grejen kvar och vi bevisar liksom så.
Jag skulle säga att han tog stora steg i höstas när Vancouver liksom behövde någon som steppade upp.
Mm.
Och han hade sin streak med liksom x antal matcher i rad med poäng och hur mycket poäng han dessutom gjorde. Så skulle jag säga att det är klart att han inte var ensam i det. Men han var ju den absolut starkast lysande stjärnan i det. Men det, med det sagt så en fågel gör ingen sommar.
Ja,
heter det sant?
Så.
Ja.
Är det här podden heter det?
Ja, absolut. Jag tycker också att Elias Pettersson är klart värt de här pengarna. Mm. Det är inte det. Men jag känner...
Jag hade ju hoppats att det som du pratade om för... När var han skrev bryggkontraktet? Det är 2 år sedan. 2 år sedan.
Mm.
Jag vill säga att det är 2 år sedan. Så var det ju så här... Detroit-fansen var ju så här... Snälla Steve Yzerman, lägg ett qualifying offer.
Mm.
Och bara så här... Även om det är ett första val, ett andra val, ett tredje val... plus ett första val året efter.
Mm.
Varsågod liksom. För de tyckte att här har vi vår första center så att Larkin kan få andra center.
Ja.
Det är ju hur liksom andra stora delar i alla fall skulle jag säga av NHL ser Elias Pettersson.
Mm.
Inte bara Detroits fanbase.
Ja. Och jag vill bara säga att jag tror att det han har i det här laget som kommer hjälpa honom att om de vinner, alltså det, att de har en till pjäs och det är ju att de har Quinn Hughes. Som för mig är liksom den andra riktigt stora stjärnan i det här laget. Liksom, sådär. Så att, och som tycker jag på ett annat sätt har visat att han bär det här laget när det går dåligt. Men make me a believer, Elias Pettersson.
Mm. Mm. Believer heter det.
Believer, ja, precis. De vill ju, Vancouver vill de ju att enligt den klassiska urgamla lagen av spelare ska alltid spela i staden de kommer ifrån. Så vill ju de att Bedard ska komma dit sen.
Ja.
Så att... Fine by me.
Mm.
Nej.
Det är väl bara att han väntar ut ett rookie
kontrakt
och så nu.
Exakt. Ska vi prata lite spekulation då?
Ja.
Till skillnad från den här exakta faktan vi har hållit oss med innan.
Det är måndag den 4 mars och 5-4 dagar till deadline.
Yes, deadlinen är på fredag amerikansk tid någon gång på dagen.
På fredag amerikansk tid.
Yes.
Och eftersom vi inte kommer spela in något avsnitt på fredag eller lördag.
Nej.
Eller?
Kanske. Vi får se. Vi vill inte lova någonting.
Nej. Och annars så gör vi det nästa måndag som vanligt. Så var inte oroliga, ni som inte fattar någonting, ni kommer få en genomgång av vad som har hänt.
Yes.
Men det intressanta är, innan vi går in på de namn, vi har valt ut några namn som vi ska liksom kommentera utifrån vår expertis.
Yes.
Varför ler ni?
Expertis med citationstecken kring.
Ja, exakt. Men det intressanta tycker jag kan vara först att bara så här, lite kort diskutera kring deadlinen kom ju upp av någon sorts anledning för att det skulle vara så här, nej men nu får ni fan ge er, den här datumet räcker, sen har vi resten av säsongen och så får ni bara spela med de trupperna ni har, varsågoda.
Yep.
Men det som liksom, då var det så här, okej, här är det slut. Men det har ju liksom varit så att från någon sorts säsongstart fram till deadline så har det varit ett litet flöde av trades, historiskt.
Yes.
Men de senaste åren så har det ju nästan varit så att det är deadline day, möjligen dagen innan.
Mm.
Då händer det liksom allt. Mm, det blir frenzy liksom. Mm. Och det ska uppdateras i överallt och man ska vara... Vi hann faxa papperna eftersom NHL använder fax för att de är så jävla moderna.
Yes.
Men det har ju att göra med att man har en cap nu. Ja. Och alla lagen ligger typ över capen. Och nu har man ju betalat 3/4 av lönerna. Så nu är det lättare att klämma in spelare.
Ja. Yes. Men för mig så är det så här... Det är ju ingenting som, så stor skillnad i pengar är det ju inte att göra en trade den 26 februari eller den 8 mars.
Nej, sant. Jag tycker att det är...
Och vet man vad man vill göra och har man en diskussion med om Jakob Markström eller liksom vad som helst så har man ju den diskussionen inte liksom när det är 23 timmar kvar på fönstret. Liksom, tänker jag.
Yes, agreed. Jag tänker att det är en anledningen till att det kanske inte blir superfrenzy nu är ju att det är ganska många ganska stora stjärnor som är free agents efter den här säsongen. Där, som kanske sitter på no-trade-kontrakt och sådana saker och som kanske inte är så supersugna på att bli flyttade innan de kan testa marknaden. Liksom, sådär.
Så vidare man inte så här Colorado eller Edmonton eller någon kommer och säger ja fan okej, jag kan bo i det här godforsaken hellhole i 3 månader och vinna Stanley Cup.
Ja,
seems fair.
Men om vi ska prata lag då, kan vi inte bara snabbt så, är det vad tror ni, vilket lag kommer behöva förstärka och kommer därför att förstärka? Jag tänker att så här, spontant så säger man ju Colorado, men de har ju ändå plockat på sig Parise och de plockade på sig Drouin och de liksom har ju ändå en kärna av, de har ju de här de har liksom hyresvärden har de redan plockat in. Liksom.
Ja. Jag tror Florida kommer vilja tror jag till sig. De har ju Sam Reinhardt som de inte kommer ha råd att signa om skulle jag tro.
Yes.
Vilket gör att de kommer gå ganska hårt all in. De spelar ju väldigt bra nu också. De behöver lite mer topp 6 offensivt skulle jag säga. Så jag tror att Florida kommer titta där. Annars, vad har vi mer?
Det pratades ju om Hanifin till Dallas, men så blev det ju Tanev.
Ja, han kanske går till Tampa då istället eftersom de har ju Sergachev på injured reserve. Yep.
Yes.
Och de har ju inga draftval kvar att paketera ihop, men eller för sig, nu har det kommit en ny draft som man får trada draft. Jag tror att man får trada draftval hur långt bort fram, så då kan de ju trada bort hela 2027-draften till Calgary istället.
Och när det gäller säljare så känns det som att Anaheim kanske kan skicka några pjäser. San Jose kanske kan skicka några pjäser. Det finns ingen som någon vill ha i Chicago, annars hade de skickat lite pjäser. Det har enda som de har pratat om i Chicago är eventuellt Tyler Johnson, att han skulle gå någonstans för att han har vunnit Stanley Cups och sådär.
Eller Bedard i Vancouver då.
Ja, precis. Men annars så tror jag inte att det händer supermycket där heller. Jag tror att Chicago kommer ha en ganska tråkig trade deadline ur deras perspektiv.
Skulle jag tro.
Men... ja, nej, som sagt, Dallas gjorde ju sitt. Annars kanske det fanns någonting där. Jag tänker ju att det är fascinerande att både Washington och Pittsburgh verkar missa nu. Och där finns det ju liksom, de har ju liksom plockat på sig slutspelspelare under liksom under tid på något sätt. Och det kan, alltså, liksom, om de, något av de lagen skulle verkligen trycka på knappen nu och bara bomba iväg folk, så skulle det, de kunna få ganska bra betalt för ganska många spelare.
Ja, Jake Ensel till exempel kommer man ju kunna få riktigt bra betalt för. Han har ju presterat i slutspel. Alltså flera säsonger. Så att han kommer ju vara högvilt för de här lagen som verkligen vill vinna.
Ja.
Tänker jag.
Ja.
Definitivt.
Ja. Jag vet inte vad Washington skulle skicka egentligen.
Alltså där har faktiskt pratat om Anthony Manta. Ja. Och det intressanta det är att liksom, jag sitter och skrattar åt Anthony Manta för att jag kommer ihåg honom i Detroit. Men, men han har gjort 20 plus mål i år.
Ja.
Mm. Han har haft sin bästa säsong någonsin kanske till och med. Ja. Sen tror jag att det är så att liksom, han har för många år kvar på sitt kontrakt och han har fortfarande liksom ett, det ryktet i ligan om att spela precis så som han gjorde i Detroit som gjorde att ingen ville ha kvar honom.
Mm.
Så att det är väl det som är frågan också. Vad är det värt för både Washington och det lag som i så fall tradar till sig honom?
Ja. Men han är stor, de tycker om stora spelare.
Så är det, i allra högsta grad. I allra högsta grad.
Kan jag slänga in en lite breaking news? Thomas Novak har skrivit kontrakt med Nashville.
Mm.
Mm. Det var inte så jävla mycket till nyhet. Men i alla fall,
verkligen inte.
3,5 miljoner i tre år fick han om Nashville. Så, sorry, jag ville
per
bara säga
år,
det.
Per år, eller?
Per år, ja, precis.
Sådär.
Så det var mer summan än spelaren, tänkte
bra,
jag.
Bra säsong förra året. Han har väl inte övertygat i år i min värld. Men min värld är ju inte alla andras värld.
Mm. Nej.
Måste man ju säga.
Han har gjort 21 poäng. Han gjorde 26 totalt förra. Så att jag menar, ja. Nej, förlåt. Nej. Han har gjort 34 poäng. Han gjorde 43 förra. Så att,
ja. Ja, okay. det är inte
på lika
det.
Många matcher, ska sägas. Så att, ja.
Mm.
Jag skulle gå in och kolla på Anthony Mantas kontrakt, men ni kan prata vidare.
Men vi har ju pratat lite om Hanifin där. Mm. Han blir ju UFA efter den här säsongen.
Ja.
Och det är väl det där som är liksom lite grann där skon klämmer för de som i så fall trädar till sig honom. Är det bara för en Stanley Cup push eller är det för att man faktiskt vill liksom signa honom på 4 år eller 8 år? Eller liksom
jag tror att han kommer vilja ha 7-8 år.
Det tror jag också.
Anthony Mantas kontrakt går ut efter den här säsongen, så det kan nog definitivt vara till svär för en klubb.
Ja, då så. Mm. Nej, men Hanifin, jag skulle väl ranka honom som det största högviltet, faktiskt till och med före Gensel.
Ja.
Men det är också för att backar generellt är svårare att hitta liksom den kalibern av.
Absolut. Så. Och han är ju ändå bara 27 tror jag eller sånt där. Så att om man då kan signa om honom så kommer han ju kunna leverera i 5-6 år till på topp.
Absolut. Absolut. Som sagt, Genser pratar vi om. Vi pratar om Jakob Markström där New Jersey har varit den som det har pratat mest om.
Mm.
Ja, och det verkar ju som att det var typ ägarna som sa nej. Vilket då skulle betyda att då skulle de ha fått behålla lön och ägarna ville väl inte betala hans lön.
Nej.
Han har ju kontrakt efter den här säsongen
det.
Också.
Det där har Calgary varit väldigt bra på med både Tärnev och Elias Lindholm. Mm. Att så här, nej, vi tänker inte ta emot en lön. För de har ju fått frågorna från naturligtvis båda lagen. Och där är det så här, nepp. Mm.
Ja, och jag kan förstå ägarna att de inte vill betala för spelare som de inte har kvar. Och, men jag har lite svårare att förstå varför Devils, det känns som att de är lite stressade och försöker liksom, han är ju ändå 34 tror jag, Markström eller sådär.
Mm.
Och även,
så gammal?
Ja, han är gammal. Där i krokarna. 32 eller 34.
Jag kan berätta exakt hur gammal han är om en sekund.
Har du internet?
Ja, internet. Han är 34, född 90.
Född 90?
Yes, no. Januari 90.
Är man inte 27 då?
Nej. Två år kvar efter den här säsongen på 6 miljoner, så det är också en sådär. Det kanske är därför.
Ja, och det är för länge att behålla pengar tycker Calgary. Och jag är ju skottskadad efter att ha sett målvakt efter målvakt blir en total katastrof så fort man kommer till Devils.
Mm.
Egentligen sen Brodeur har vi ju inte haft. Alltså Schneider var ju bra ett par år, sen gick han ju sönder. Och sen har det varit men någon som har varit bra någon säsong och sen har det blivit sämre.
Ja.
Så att, jag är mer rädd för att man tradar till sig en äldre målvakt som börjar gå sönder då istället.
Ja. Alltså egentligen, om man ska prata pjäser från Chicago, så, och nu har de ju resignat honom, så det var ju kanske dumt, men som Mrazek har spelat den här säsongen,
ja,
så skulle ju han kunna vara en tradebait för en klubb,
ja,
just nu.
Inte längre, för han har ju nämligen ett nytt kontrakt på 2 år till.
Ja.
Så att det är det som,
jo, men det var det som, därför, ja, blev det inte det. Men jag menar, mm, som han har spelat, ja, liksom, ja, så skulle han ju vara en tillgång. Sen,
Toronto
och,
kanske?
Och framför, precis. Och framförallt för att han är så... Han har ju varit skadebenägen och sen har han peppa peppa ett tag på allt trä, mm, inte varit skadad i Chicago än.
Mm. Mm.
Så att,
det kommer.
Han var ju skadad förra säsongen, men i år har han ju inte varit
det. Men Arvid Söderblom gör det ju bra.
Vi ska inte prata om Arvid Söderblom. Då blir man ledsen.
Men kan det vara så att han inte blir skadad i Chicago för att han alltid håller sig varm och inte liksom blir kall och sträcker sig när han ska göra räddningar när han stod i Toronto?
Så kan det vara.
Och sen i Chicago, där får man ju bara... Det kommer ju 50 puckar på mål per match.
Ja.
Nej, men det hade han definitivt varit. Mm. Men det känns som att om man tittar på målvakter så är det Markström som,
ja,
som, ja, är någonting,
ja,
som det pratas om. Liksom, så,
ja.
I år.
Det är inte så jätteofta som målvakter går, om det inte är så här, en andra målvakt man behöver som backup eller sådana saker just, nej, inför slutspel.
Nej.
Väl. Jag bara så här,
spontant Kemper, tänker jag på.
Ja, det är sant.
Till exempel. Men ja, nej... Och det är lite svårt, alltså folk, ska man ha en riktig uppgradering i mål, då är det dyrt. Kemper, mm, han kostar ju första val och prospect, alltså han, det är väldigt mycket man får betala för, mm, en bra målvakt om man ska förstärka till ett slutspel. Och Devils ska ju inte förstärka till något slutspel, för de kommer inte gå dit, de spelar ju vacker hockey för tillfället.
Men och jag tror också någonting som vi har varit inne på väldigt många tidigare år och kan prata om i år lika gärna igen, mm, för att det är lika sant som de tidigare åren. Det är väldigt sällan det är den här stjärnspelaren som, mm, gör den stora skillnaden, utan det är snarare, mm, någon som man sätter i tredje kedjan eller, ja, backup-målvakten eller liksom den där pjäsen som så här fyller ett hål som, ja, men fyller någonting som inte fanns tidigare bara, mm, inte någon som gör 40 mål,
mm,
utan så här, lite karaktär, lite grit, lite jävelskap liksom, en,
ja,
en sjätteback och en liksom tionde forward,
mm,
ja,
det är där det ger mer liksom.
Det finns, mm, ju en anledning till att Devils går som de gör nu efter att de här fem spelarna blev avstängda. Michael McLeod var ju jätteviktig för dem.
Ja.
Han var ju 3D-centern som var in och jagade och körde på som en galning.
Det.
Han, det märks ju att han inte är med längre.
Ja.
Och då är frågan, mm, är det så att New Jersey kommer att trada till sig Jakob Markström och Adam Henrique? Nej. Inte nu när de inte kommer att gå,
ja, jo, men de kan ju trada till sig Henrique, it's over, för säsongen är över.
Nice. Ja, nej, men för Henrique är ju det, en av dem, mm, som är...
Och du pratar om Anaheim.
Anaheim.
Ja. Och där är ju...
Och sen Seagrass. Men Seagrass tror jag inte, utan där handlar det nog om... Han har haft en liten off-säsong nu, men han har ju visat att han kan.
Ja.
Så att, ja, jag tror inte det. Det skulle vara jättekonstigt om de slänger bort honom, speciellt när de har så mycket prospects på gång. Och även om han är ung så är han ju ändå...
Ja.
Han har spelat lite och sådär, så att det vore, ja, dumt att skicka, tycker,
ja, men det är om, ja, de byter han mot en annan prospect.
Ja.
Alltså... Ja, vad skulle man... Då ska de hitta en
Kent
annan
typ. Johnson i Columbus. Ja. Nej, men liksom, ja, att det, ja, finns en mutual beneficial,
ja,
någonting, någonting liksom. Ja. Men nej, jag kan inte heller se Seagrass bli tradad.
Nej.
Faktiskt. Däremot, om vi pratar liksom de här återvärda rightade backarna,
ja,
så en spelare som spelar numera i Arizona,
yes,
som man förknippar med Minnesota annars,
yes,
Matthew Dumba.
Yes.
Så är det också någon som, ja, men han sitter nu på ett billigt kontrakt, vilket, ja, han inte hade förut, och det gör honom ju liksom attraktiv bara därför.
Ja.
Men sen också rightad back som kan, som tvåvägs och kan bidra i powerplay och,
mm,
och lite sådär. Jag tror att Arizona, det var nog lite grann vad de räknade med också, mm, när de signade honom i somras, mm, att så här, honom kan vi nog skicka och,
mm,
få ett liksom andra eller tredje val för.
Ja. Till Toronto kanske?
Ja,
eller inte, till Tampa om istället, mm, för om, det inte, om inte Hannafin landar där.
Nej.
Det känns ju, för mig känns det som, och det är taskigt med Dumba, men det känns ju som att Dumba kommer gå till den klubben som inte får ta
Hannafin. Nej, men han är ju i tredje sortering liksom.
Ja. Ja. Så.
Absolut.
Det pratas om Toffoli från Devils. Mm.
Ja, och jag skulle, kan de få vettigt betalt för honom, så han kommer ju, han gör ju på pace för över 30 mål.
Ja.
Så att jag skulle nog vilja se att de tradar honom.
Mm.
Ni kommer ju aldrig bli av med Timo Meier för att han är för dyr, men, ja, om du skulle välja mellan Timo Meier och Tyler Toffoli oavsett lön,
ja,
vem skulle du välja ha kvar?
Ja, Jag skulle nog ha kvar Timo Meier ändå.
Okay.
För att han har ju varit skadad ganska mycket i början av säsongen. Han spelar på sin på fel sida för att Lindy Ruff är smart. Och, så jag tror ändå att han skulle kunna funka i laget om laget skulle spela vettig hockey. Det gör de inte just nu.
Ja. Och han är schweizare.
Ja. Mm.
Don't forget.
Just det. Lite som Le Corbusier.
Yes. Vad ska ni ha för Holtz då som inte får spela?
Han skulle ju gå till Calgary antagligen för Markström skulle jag tro. Mm.
Rimligt antagande faktiskt.
Ja, och jag tycker att Holtz ser bra ut de få minuter han får spela. Mm. Men han och coachen verkar inte riktigt komma överens. Nej. Och det är det som är problemet för Holtz. Men han får åtminstone spela den här säsongen istället för att sitta på pressläktaren. Så jag hoppas att han håller ut. För att det finns en bra hockeyspelare.
Men vad får man för Holtz då? Vad är han värd tycker du? Om du bara ska så här...
Man får inte så mycket nu.
Nej.
Han och ett tredje val skulle kunna vara en uppgradering för att få en topp 6 forward istället som är på väg att bli en UFA. Det skulle jag tänka. Man skulle få Tyler Toffoli kanske.
Mm.
om han hade spelat i annat lag. Alltså en äldre liksom etablerad topp 6 kille tror jag. Mm. Det är inte så att man sitter här och bara får ett första, ett andra och ett tredje val för Holtz. Mm. Det får man inte just nu.
Nej.
Han är lite för gammal. Lite late bloomer liksom.
Ja. Mm. Holtz till Ottawa mot Tarasenko. Tar du den?
Nej, för Devils går ju fortfarande inte till slutspel.
Ja, just det. Du vill inte ha någon spelare. Jag försöker fortfarande tänka att du vill vara en buyer.
Du vill satsa.
Ja, men de har 7 poäng upp till Flyers, om jag inte missminner mig, och har 21 matcher kvar.
Och Flyers går inte till slutspel heller.
Så. Nej, så det är den enda anledningen som gör att Devils kan tro att ja, men vi kanske går till slutspel.
Ja.
Mm.
Men, ja.
Men nu kastar du ju i Tarasenko.
Ja.
Då kan vi prata om Tarasenko.
Ja.
Lika gärna.
Ja.
Vi sitter ju ändå här.
Yes.
Mm. Det är också en sån spelare som det känns som att Ottawa var så här, om det går bra då är det jättebra och så är han bra i ett slutspel och så vidare och går det inte bra så kommer vi få någonting för honom.
Mm. Ja. Vad får man för Tarasenko i dagsläget då?
Andra val?
Mm.
Inte så? Ja. Kanske?
Eller en okej prospect som inte är en superstjärna.
Ja. Men Tarasenko, för att det ska vara värt det ska det ju vara någon som behöver fylla en lucka offensiv produktion som har försvunnit av någon anledning. Var tror ni att han hamnar?
Ja, men han kan hamna i Florida till exempel. De skulle behöva en Tarasenko i andra eller tredje.
Passar jättebra.
Den där är bra.
Mm-hmm. Ja.
Och han är stabil. Har typ NHLs största
hopplår.
Ja. Och lår. Så att, han skulle passa perfekt där.
Mm. Men då vill väl kanske Ottawa ha någonting tillbaks.
Ja, andra
val. Troligen.
De vill ha Kachuk.
Interesting.
Just det, rakt av.
Ja. Nej, men jag bara tänker vad skulle Florida skicka? Liksom?
Spencer Knight. Jag vet inte, de blir ju inte av med Bobrovski.
Nej.
Helt härligt.
Mm. Ja, kanske. Ja, för jag tänker liksom, Ottawa vill kanske inte ha så supermycket. Eller så här, Florida har ingen val att skicka för de har skickat vid tidigare.
Nej, men åtta var inga målvakter.
Nej. Nej. Ja, kanske.
Ja, men då tror jag att de skulle kräva mer av åtta.
Ja.
Spencer Knight är ändå, okej, han har ju sina problemen. Han spelar i AHL och är inte jättebra i AHL just nu.
Nej.
Men tycker inte att det är kört.
Nej.
Inte kör, liksom.
Nej, men
Å andra sidan, om nu då om man då tror att Tarasenko kan vara värt för att man blir giftigare i slutspel.
Ja.
Kanske är det värt att offra Spencer Knight liksom. Mm.
Men då kan de ju få Toffoli istället. Jag hade ju hellre tagit Spencer Knight till Devils. Det hade ju passat bättre, tror jag.
Mm.
Då hade de ju kunnat få något annat på köpet också.
Ja.
Brendan Smith.
Hur Tarasenko kunna landa i Vegas kanske?
Alltså, de kommer ju ha mycket long term injury reserve. Jag tror de tar rekord i år.
Mm.
Om de nu lyckas ha Eichel och Mark Stone på long term injury reserve inför slutspelet.
Ja.
Så,
ja.
Ja. De kanske är uppe i 120 miljoner i lön på slutspelstruppen.
Om jag har hört att de ska byta namn till Las Vegas Cap Circumvention istället. Så att,
Cap Circumcision heter det.
Ja, men vi kan faktiskt ta den lite snabbt. Man faktiskt fick en fråga från en av våra lyssnare.
Mm.
Det vill säga, finns det någon...
Mikael Jonasson ska vi säga att han heter också.
Och trunkerat och tolkat så frågar han varför är det inget lag som pratar med en sponsor som de samarbetar med och säger till den sponsorn, ge jättemycket pengar till den här killen för vi har inte råd i honom att, i vårt hockeykontrakt.
Mm.
Och då kollade jag upp det där och googlade lite och nyttjade min hjärna. Och det finns tydliga, inte exakt den här grejen, men nästan i CAP, i CB8, där det står att man, om en, ett lag har en sponsor som också har en sponsoravtal med en spelare, så får inte den avtalet som det här företaget har med spelaren var icke vara marknadsmässigt, helt enkelt. Det vill säga, du kan inte ge en spelare 10 miljoner om året från sponsorn och sen ge honom 1 miljon i lön. För underförstått, om den där spelaren bara får 1 miljon i lön, då är han inte värd så där mycket.
Nej.
Alltså, de ska gå hand i hand lite grann.
Ja.
Så länge den sponsorn är knuten till klubben.
Just det.
Det de inte har pratat om, det är ju att säga, ja, men säg att någon superstor Toronto-fan äger ett bilmärke också och som inte har någon deal med Toronto för tillfället. Att den fanen
just det, kasta pengar
på en spelare för att han ska stanna kvar i Toronto. Underförstått, skriv det här snälla kontraktet med Toronto så kommer jag ge dig pengar privat om du gör reklam för min bil, mitt bilmärke.
Ja.
Men det är också väldigt tydligt att det står också i CBA att det här är inte de enda grejerna som man inte får göra, utan i den här andan så får man inte heller försöka gå runt på liknande sätt. Så jag tror att man kan nog bli rätt hårt straffad. Ja. Och då ryker ju första val, eller hur, Björn?
Ja, men
så att, det är...
de lyckas vi inte pricka in i alla fall. Men man kan ju få en assistant GM-plats istället. Om man signar ett Jason Spezza-kontrakt så kan man helt plötsligt bli assistant GM när man slutar.
Precis.
Och det är ju in the spirit of the CBA. Exakt. Så att, det finns ju andra sätt att kringgå lite runt det där.
Men det är också Jason Spezza. Han var inte på topp när han skrev det kontraktet. Det är liksom...
Jag är bara bitter. Jag bara säger att det går att försöka ta sig runt det. Men inte så här att vi ger du får 1 miljon i lön och sen har vi bilhandlaren Börje som ger dig 10 miljoner.
Nej.
Det, så får man inte göra.
Nej.
Mm. Jag sköter det lite snyggare.
Nej. Och sen är det ju så. Ju större stjärnan är, desto hårdare kommer Batman slå ner på dig. Liksom. Ja.
Mm.
Säg att liksom... Tampa vill plocka in Ovechkin nu. Mm. Att Washington släpper honom. Och sen så ska han signa kontrakt där. Bara, men han signar minimikontrakt. Men oj vad det kom. Mm. Då hade ju Batman slagit ner på det för att han är så stor stjärna. Liksom,
ja.
Så. Men en Spezza, alltså en spelare på nedgång som får en, som du säger, någonting annat vid sidan om. Alltså lyfta om andra saker.
Efter karriären över eller så.
Ja,
det är inte säkert att han hade det, utan han blev ju GM efter att han hade slutat karriären där.
Ja.
Och kanske för att han gjorde det på det där sättet. Det vet jag inte.
Ja. Ja. Och dessutom är just den grejen så jävla vanligt att spelare går över i en mer coachande roll i slutet av sin karriär och sen bara sömlöst går över till att vara coacher. Så.
Ja.
Mm. Ja. Vi kan väl prata, någon som vi inte har pratat om än så länge är Buchnevich.
Ja.
Som ändå varit väldigt bra i år.
I St. Louis, ja.
Precis.
Ända sedan han kom dit.
Ja,
absolut.
Ja.
Utan tvekan. Och där är det väl verkligen en sån klassisk att St. Louis bara känner att de kan få tillräckligt betalt.
Mm.
Ja. Ja, men de vet ju att om de inte, de kommer inte på en sån här run, de hade varit 19. De kommer inte vinna ett slutspel och då bygger de för att i St. Louis så vill man gå till slutspel. Det är viktigt att liksom ha ett... De gillar nog inte att köra bottom out.
Nej.
Då kan man sälja honom nu och få någonting och sen fortsätta bygga liksom på laget.
Ja.
De har ju fortfarande Binnington som är den som drar folk till arenan genom att alla undrar vem ska han mörda? Ska han rädda puckar eller ska han mörda någon ikväll?
Mm. Eller både och.
Eller både och. Two for the price of one. Ja.
Nej, men precis. Och det är, jag menar, Buchnevich, det är väl verkligen ett första val?
Ja, absolut. Kanske, och mer skulle jag säga. Mm. För han har väl ett år kvar på kontraktet efter det här.
Det kanske han har. Anton, har du internet?
Jag har internet, jag menar sekund. Jo, men... ja. Jag skulle säga någonting om Buchnevich.
Ja.
Jag kan inte prata och tänka
samtidigt. Ja, men samtidigt. Prata om en top 6 forward i dess liksom, i allra högsta grad. Liksom.
Han hade ett år efter det här.
Ja.
Ja.
Men inte dyrt. 5,8 liksom.
Nej, ja, då är det ju verkligen ett första och ett andra val.
Men modified no trade, så att han måste ju vilja exakt vad, vet jag inte. Men, ja.
Men en annan mångfacetterad forward som också, eller som inte heller kommer ha problem att hitta en plats i en contender, det är ju Anthony Duclair.
Mm.
The Duke!
Mm. Ja. Jo, men han känns också som att han är lite så här, inte riktigt Toffoli nivå, men ändå liksom kan vara kvalitet om han inte behöver vara den som lyfter laget liksom. Mm. Och han har ju varit bra i ett skitlag i San Jose.
Ja, men han är inte bara liksom en pure sniper heller, utan ja, han kan faktiskt gå in i en tredje kedja i ett väldigt, väldigt djupt liksom top heavy lag. Och liksom känna att okej, okay, det här är min roll, och då gör jag det, och så bidrar jag med lite secondary scoring och jaga lite puckar och
ja,
det är han nog inte blyg för liksom.
Nej.
Känns det som. Men, och sen har vi en humdinger till som sista namn på vår lista över namn vi ska diskutera.
Då kan du försöka uttala
det
namnet.
Och det är Jacob Chychrun.
Ja.
Och den är ju liksom intressant av så många anledningar. Dels för att det är ett stort namn.
Mm.
Han har ett fantastiskt kontrakt som inte går ut den här säsongen. Nej. Han är han blev ganska nyligen tradad till Ottawa.
Mm.
Och nu så pratas det inte bara liksom lite löst och spekulerande. Mm. Utan att det kan faktiskt vara så att eftersom Ottawa har knutit upp på vänstersidan Thomas Chabot och Jake Sanderson,
ja,
så är det så här, men Chychrun ska nog inte spela liksom sjätte, ja, men, tredje backpar.
Nej, men exakt. Det kommer inte gå att betala, vad är det, 8 miljoner, 8,5 miljoner och sen 8 miljoner. Alltså det går inte att ha så många miljoner på,
nej,
på vänstersidan i backlinjen.
Liksom. Nej. Så då är frågan, var ska Jacob Chychrun spela?
Han har ett no trade med 10 lag som han inte vill gå till. Men delar ju inte vara några av dem som är intresserade av honom nödvändigtvis. Normalt sett så skriver man ju no trades att man inte vill gå till kassalag. Men
jag gissar att han har såna på den där.
Jag skulle precis säga.
Jo, men de skulle inte plocka upp honom.
Eller men, kanske han inte har det för han vet att de aldrig skulle ta tillbaka honom. Nej, nej men han och han skulle man ju få för 2 slutspel.
Mm.
Så att det är ju liksom ett bra lag som vet. Tänk Vegas, för de skulle vara perfekt att få in honom. För att liksom, ja, det här slutspelet och nästa slutspel, bra lön.
Nu har jag det. Ett storhetsvansinne i Philadelphia. De tradar för Chychrun. För då går det så jävla bra nu.
Just det.
Ja. Och de har ju massvis med prospects och val de kan skicka tillbaka till Ottawa.
Jimmy Drysdale.
Ah.
Nej, men det,
ja, där det, har de ju redan en, alltså det är inte, jag menar, de har ju en dialog öppen uppenbarligen. Så.
Nej, men intressant. Väldigt intressant att se om Chychrun blir, för då är Ottawa, då skickar de ju liksom Chychrun, Tarasenko. Det skulle kunna hända ganska mycket i Ottawa närmsta tiden. Tim Stützle till Detroit.
Ja. Jag vill gå tillbaks bara. Till,
tycker jag.
Du skulle vilja ha Chychrun i Detroit. På backlinjen.
Vänstersidan är redan överbefolkad som den är.
Men vad har du där då?
Vi stoppar redan Simon Edvinsson.
Mm. Men vad har du på vänstersidan?
Alltså vi har klassiska legendarer som Olli Mette.
AHL, fortsätt.
Ja, vi har, vad då AHL?
Skicka honom till AHL och sälj in Chychrun.
Jaha.
Ja.
Gostis Behere. Ja,
precis. Skicka tillbaka honom till Ottawa istället.
För låt han spela forward som han egentligen är.
Ja, just det.
Precis.
Och naturligtvis Gritty.
Ja.
Jake Horman.
Ja. Jag vill bara nämna att, att det jag kände när jag såg
Ben Chirot, naturligtvis. Vi har 4 leftisar bara i liksom NHL-laget.
Yes. När jag såg Chicago-Detroit, grattis för övrigt.
Tack.
Självklart, Kane avgjorde, jätteroligt. Så det jag kände när jag började i början av den matchen, kände jag så här, Shane Gossesberg är en sån jävla liability när han är dålig. Alltså,
det är korrekt.
Det är fantastiskt. Så att det är bara, jag tänker att bara skicka honom till AHL och inte ersätta honom, tror jag, är en förstärkning.
Nej, men alltså, så är det ju. Han är ju en powerplayback. Och ingenting annat.
Nej.
Så är det ju. Och liksom ska man prata om vad som, nu är ju Steve Yzerman kanske den GM i hela ligan som där inte läcker någonting. Inte ett ord liksom. Mm. Men det som det har så här pratats lite grann om, det Ghost skulle kunna vara på väg att röra sig. Justin Hall som de skrev kontrakt med i somras kan vara liksom en värdefull back för andra, vilket innebär att tack, då kan vi släppa de 3,4 miljoner i 3 år som han skriver med honom, vilket är ett helt obegripligt kontrakt. Olli Mette är väl också en sån liksom, så här, utility back liksom. Om vi kan uppgradera det med att vi kan få en, alltså, vi kommer ju aldrig bli av med Jeff Petrie, men förstår du vad jag menar? Att man liksom en Chychrun som tredje back.
Mm.
Ja, tack.
Mm.
Han kanske skulle få Jeff Petrie att se bättre ut.
Ja.
Jeff Peters är ganska bra.
Jag vill kliva tillbaka till St. Louis lite snabbt.
Det var det du skulle göra.
För att de är 7 poäng efter Nashville. Mm. Men de har 2 matcher mindre spelade. Så de är inte, det är liksom, de är inte helt avhängda än.
Nej.
Men samtidigt är det ju nu de ska trade om de ska trada. Liksom så så att, vågar de gambla och behålla Bochnevich? Eller,
ja, men de alltså, kan ju behålla honom för han blir inte UFA.
Nej.
Alltså de vill ju bara se till att få inte släppa folk på UFA.
Trada nästa år.
Ja.
Exakt, de kan lika gärna trada nästa år.
Mm. Mm.
Eller i sommar.
Mm.
Nej, men så är det. Absolut.
Ja.
Och det har pratats om Torrey Krug också. Mm. Så att det kan nog vara mer... Om St. Louis bestämmer sig för att retoola eller rebuilda så finns det fler pjäser i det laget.
Mm. Yes.
Ja. För Torrey Krug, det blev, St. Louis blev inte vad han hade tänkt sig, tror jag.
Nej. Mm. Nej.
Vad bra. Han hade det ganska bra i Boston.
Ja. Jag tror att det känns som att det var lite vibes på Seth Jones till Chicago i det att så här, man kom dit och bara, ja, nu satsar vi, och så bara, vänta, vad hände med alla spelare runt omkring mig? Liksom, ja. Så, här. Så att så.
Ja.
Vi bara nämna för övrigt att Seth Jones är ju, som jag säger, han är underskattad, han har för mycket lön, men han är inte så dålig som folk säger för att han har så hög lön.
Mm.
Men den senaste, jag såg ju matchen mot Columbus, där han har spelat tidigare.
Mm.
Och hade jag varit konspirationsteoretiker så ville Seth Jones på något sätt tillbaks till Columbus eller någonting. För han gav bort minst 3 baljer till
i varje Columbus. Bite.
Han var så jävla dålig. De gör alltså mål. Den stekheta kedjan med Alexander Tekier och Nylander gör mål på typ 5 sekunder i första för att Seth Jones tappar puck. Och då är man så här, men vad fan håller ni på med? Liksom så. Sen har han varit jättebra i övrigt, men just den matchen var, då satt man där och var så här, ja, men då går tillbaka till Columbus då, den jävel.
Vi vill ändå inte ha dig.
Nej, fast det vill vi. Fan, är bra. Men ja. Okej, var det någon mer vi vill trade om, eller ska vi prata lite tacklingar?
Nej, vi ska avsluta med veckans topp i propp. Och vi har 3 friska bidrag.
Yes. Min favorit är nog...
Ska vi dra de 3 först?
Ja, precis. Jag tänkte att jag kunde börja. Okej.
Ja, du var sugen på spoiler.
Dra de 3 först.
Nej, men jag kan väl börja med den första då, som är Noah Juleson, som direkt efter en offensiv tekning kliver på Alex Laferriere i Los Angeles.
Mm.
Jag tycker att det är kul att Noah Juleson får spela hockey.
Mm.
För övrigt. Shit, vad den karriären inte alls blev. Vad han hade tänkt sig. Men jag är glad när folk så här, kommer tillbaka.
Mm.
Mm. Stronger. I am strong. Aguilera?
Nej.
Britney?
Nej.
Ingen vet.
Jag tänker inte börja sjunga på Britneys Stronger, för jag har inte en sån röst för det.
Kan du inte sjunga Toxic istället?
Nej.
Nej.
Har du autotune på den här?
Nej, men i alla fall, det är en sån jävla smäll, och det ser ut som att Noah Juleson nästan har bestämt sig för att vad som än händer med den här tekningen så kommer jag att tackla Alex Laferriere. Det spelar ingen roll vad någon annan gör i det här skedet.
Nej, det var, man undrade om det var någon som hade varit sagt någonting innan matchen eller någonting.
Nej, men han hade säkert sett att han hoppar varje gång liksom för att ta pucken om motståndarna centern vinner den.
Ja.
Så att han, och då visste han så här, aha. Så bara, peka
titta
här,
video.
Och
så bara, bra.
Ja. Jag tänkte att han kanske tacklade honom för att det är så irriterande att han heter Laferriere, om man nästan tänker att det är New York-spelaren.
Just det.
Varje gång.
Mm. Byt namn.
Byt namn. Eller bli tacklad av Noah Juleson.
Ja.
Laferriere är ju från New Jersey, så han är en fin kille.
Ja, okej, okej. Jag har hört att han är på väg till New Jersey. Nej.
Vad har vi sen då?
Sen, det är ingen som ser vad den här länken säger, men det är när Jake Wallman åker över, han åker med arslet först över rödlinjen, och så kommer Matthew Tkachuk och ska proppa om honom, men Matthew Tkachuk siktar för högt och gör en volt över Wallman.
Och landar på nacken och blir en sån här, vet du det, pennknivsvikning och jackknife heter det på engelska, det är därför alltså jävlar vilken, det såg ut som att Jesus Christ, karriären är över. Men han studsade upp som jävla gummiboll och hade inga problem. Eller han åkte, bytte
direkt. Direkt i båset.
Men han tappade i klubban där någonstans.
Ja, ja. Men, och det är så skönt, för det var inte tal om att någon skulle slåss eller någonting. Nej. Utan det var bara så här, Wallman ser honom i...
Det var ju mer av en kollision än vad det var.
Fast han ser honom i ögonen. Alltså, den där är medveten. Han går inte ner så där lågt om han inte liksom vet vad det är frågan om.
Nej.
För då skulle han ju åka på det istället.
Ja,
ja. Och Tkachuk, han hade ju linat upp honom och tänkt att han skulle
mosa honom. Han visste precis.
Ja.
Ja, jävla vad han höll på att skulle tackla folk och slåss med folk. Det var jävla vad han håller på. Hela matchen igenom.
Hela tiden.
Ja, det var bra. Det var en bra vibe.
Och våran tredje nominerade är ju våran en podden, en av poddens favoritbackar när Ratko Gudas ser att Jack Hughes kommer över blålinjen, sjunker ner så att han nästan har rumpan i isen och då tacklar, men hans höft hamnar fortfarande i naven på Jack Hughes, vilket är väldigt spännande, som får sig en ordentlig tryckare, men båda studsar upp liksom. Men det var en effektiv liksom, här var det stopp.
Yep.
Dansa inte igenom här, för här är Ratko.
Ah, hur fan. Och tänker man, det är ju inte så många som heller fortsätter sin resa framåt när de åkte in i Ratko Gudas. Och då tänker man att Jack Hughes som väger, vad är han uppe i nu? 53 kilo?
Ja, kanske 54. 54 om man duschar.
Ja. Nej, herre jävlar. Det tar verkligen stopp. Men samma sak där, att det är också så här, det är ingen som ska slåss, det är ingen som ska bråka.
Jo, det var någon som skulle slå. Ja, såklart. Men det tog bara en liten stund, för det är väl sen, de är inte riktigt på tårna.
Perioden efter.
Sen så vill vi lägga till att Emma Rodriguez gjorde en schysst Newtons vagga på Gallagher. När längs sargen klev in, tryckte till och Gallagher då studsar in i en annan Mikkola, tror jag, i Florida. Väldigt, väldigt roligt.
Ja, skönt.
Men fin tackling. Och eftersom att vi
inte gillar Gallagher efter hans påhopp på Adam Pellick, tror jag var. Ja. Eller var det Pullock? Jag kommer inte ihåg. En av Islanders-backarna som alltså, har satt
oavsett vilket så finns det ingen som gillar Brendan Gallagher.
Nej.
Kan man väl säga.
Men ännu
det var en målvakt som slog Brendan Gallagher nyligen.
Mm.
Vem var det?
Med batten där honom?
Med... Nej, utan med dämpen. Som, så här, efter avlåsning, för att Gallagher var där och petade med klubban.
Mm.
Och han bara ställde sig upp. Det var Jeremy Swayman.
Jaha. Mm.
Just det. Mm. Så var det. Och sen så stod Swayman där utan hjälm efteråt för att Gallagher drog av honom hjälmen. Mm. Och han stod och log sitt bästa Matthew Barnaby-leende. Han såg när Gallagher åkte in framför honom sen och skulle prata med honom, så stod Swayman bara där och log. Mm. Det var så jävla skönt. Mm. Skit ska skit ha, som vi säger.
Ja, precis. Men en ren propp.
Ja.
Men jävlar var den smällde.
Jajamän.
Ja.
Mm. Där har ni det. Vilken är vinnaren då?
Ja. Jag tycker ju att den, för mig är det Noah Juulsen, för att den är så jävla clean. För att det är sånt jävla, det är liksom inget, det är bara en riktig ren jävla dundertackling, öppen is. Ja, så.
Mm.
Så den gillar jag bäst.
Mm. Och för mig så finner jag lite njutning i Devils matcher, även när de själva blir tacklade. Så Ratko Gudas har den bästa tacklingen för mig.
Ja. Då måste du välja någon av våra.
Ja, jag märker det.
Ja, vem hade du valt om du inte hade måste välja någon av våra?
Nej, men jag gillar ju när Matthew Tkachuk mår illa.
Och dessutom var det Jake Wallman. Du får inte välja Jake Wallman, för det är
Då väljer jag nej, men det blir Noah Juulsen.
Ja.
På nice. Laferrière.
Veckans topp i propp, där har ni den. Juulsen på Laferrière. Och med det så säger vi att vi kommer kanske prata lite trade deadline nästa avsnitt. Vi kommer prata nästa avsnitt när det avsnittet kommer.
Yes.
Tyvärr kommer kanske inte Björn vara med, för att han är någonstans då. Men du och jag ska i alla fall prata.
Det är tanken.
Det är alltså Anton och Henrik, för er som efter en timme och en kvart inte vet vem som är vem. Som fortfarande är kvar efter en timme och en kvart, kan man säga. Kanske.
Finns så mycket att ifrågasätta just nu.
Men vad brukar vi avsluta med?
Pass the puck.
Stay onside.